Det här är Växande världen, en podd från Vida.
Hej och välkomna tillbaka till Vidas podd Växande världen. Och podden har ju haft en liten paus i ett år, men nu är vi tillbaka igen. Och jag heter som vanligt Joanna. Så här långt så har vi släppt 37 avsnitt, och det som flest har lyssnat på är vårt allra första avsnitt. Och då gästades jag av Sante Dahl och Christer Johansson. Så det kändes inte mer än rätt att bjuda in dig, Sante, igen. Välkommen!
Tackar, tack.
Och förra gången så pratade vi mycket om Vidas historia, men idag så ska vi fokusera lite mer på vem du är. Hur känns det?
Ja, lite nervös kanske.
Ja, vi gör det tillsammans. Och för er som undrar vem Sante är, så har ju du varit på Vida i cirka 50 år. Och du började din bana som vd för sågen i Alvesta. Och sen med tiden så blev du koncernchef och majoritetsägare. Och idag så är du ju fortfarande en stor ägare och ordförande i Vidas styrelse. Missade jag något?
Nej, ja, du missade kanske att jag inte var vd från början. Utan platschef, snedstreck ekonom. Tyngdpunkt på ekonom kanske.
Mm. Bra, tack. Mm. Men du, jag tänker att vi ska backa bandet rejält. Och då undrar jag lite, hur var du i skolan? Hur var du som pojk?
Ja, jag tror att jag var ganska medelmåttig, eller strax över medelmåttig. Sådär va, någonting. Jag vet att när man skulle välja linje till högstadiet, som jag födde i Slätthög, så gick jag i Slätthögskola. Om man ska välja linje till högstadiet i Alvesta, som jag blev skjutsad till, så skulle man välja, och då blev jag rekommenderad att välja en humanistisk linje.
Okay.
Men lite grann för att vara lite motfallskäring, eller på att säga, till läraren, så valde jag en lite svårare linje, gymnasial linje. Vilket jag faktiskt klarade av.
Gjorde det för att vara lite upprorisk?
Ja, förmodligen.
Okay. Men var det så du var? Var du en liten spillevink?
Nej, jag var ganska blyg som ung och så. Men jag var nog lite, samtidigt lite busig kanske, hittade på lite saker som inte mina föräldrar och de vuxna gillade riktigt. Så, men inget allvarligt så, men lite så.
Mm. Men vad sysslade du med på din fritid när du var barn?
Eftersom jag är född på landet, som min far var ju lantbrukare, så hjälpte jag faktiskt till, eller för vad jag minns så hjälpte jag till lite i lantbruket när jag kom hem från skolan på dagarna. Och sen bildade vi en pingisklubb, en botennisklubb i min hembygd. Så jag spelade faktiskt rätt mycket pingis, botennis, mellan när jag var 11-12 år fram till jag var 18-19-20 år. Var oerhört idrottsintresserad faktiskt under de åren där. Så.
Höll du på med någon annan idrott, eller var det botennis som tog din tid?
Nej, det var botennis, och sen åkte jag skidor. Jag trodde det eller ej, men jag har faktiskt åkt Vasaloppet en gång i livet. Och så, alltså pingis och lite skidor och lite fotboll, alltså, men på väldigt, väldigt låg nivå. Så.
Mm.
Minns hur jag skottade snö på sjön på vintern och gjorde isbana, men vi skottade mest snö faktiskt på den tiden, och frös som händer och fötter och så. Så gjorde jag. Mm.
Men du, jag har hört någonting om att du sålde fröer och så.
Ja, på något sätt så har jag nog alltid gillat affärer. Så att, eller att slå rekord på något sätt. Va? Så att jag sålde fröer när jag var, fick man göra när man gick i femte klass. Va? Och från och med femte klass. Så då sålde jag fröer, vilket var på den tiden en väldigt bra affär. För att sålde man för 100 så fick man behålla 50. Så att jag minns ju en dam som alltid köpte för 20 kronor. Och då fick man behålla. Så när man gick ut från det huset så hade man tjänat 10 kronor. Vilket var rätt mycket pengar. Kanske 200-300 kronor i dagens penningvärde. Jag vet inte, men något sånt.
Sparade du till något speciellt, eller var det affären i sig? Jag har pengar på fickan som var härlig.
Ja, det var nog affären i sig, alltså drivkraften att göra mer, sälja mer frö nästa år än vad gjorde året innan. Och så. Den drivkraften har liksom följt mig i ganska många år. Liksom. Att vara lite bättre nästa dag eller nästa år än vad året innan. Så det tror jag.
Så lite en affärspojk som sen blev en affärsman helt enkelt.
Ja, kanske.
Men hur kom det sig att du började på Vida sen?
Ja, det är ju en ganska lång historia. Min far som var lantbrukare, han blev erbjuden att hjälpa, börja jobba hos Arta som kamrer som det heter den, på den tiden. 1963 tror jag det var. Och när de kanske var 7, 8, 10 anställda totalt på Arta. Och det fanns ett sågverk som låg i Åboda i Slätthög. Så började det nog, kan man säga, man tänker tillbaka. Och sen feriejobbade. För första gången jobbade jag på ett februarilov. Och det var hur kallt som helst. Och jag frös om fingrar och fötter och allt möjligt. Och bara längtade på att det skulle bli rast och så. Så det var första gången jag jobbade där. Och sen jobbade jag där några sommarlov och sådär. Och när jag var ledig från skolan och lite så. Så jag var ganska flitig så, va. Och sen... Sen kan man säga att när jag hade gått ut skolan då, gymnasiet och gjort lumpen, så skulle jag ha ett jobb. Och då, eftersom min far också orienterade, så kände han som drev Alvesta revisionsbyrå. Så då fick jag, trots att jag hade rätt dåliga betyg från framförallt gymnasiet, inte så mycket från högstadiet, men gymnasiet hade jag dåliga betyg för jag var rätt skoltrött då, va. Och trots att jag hade dåliga betyg så fick jag nog med hjälp av honom ett jobb där på Alvesta revisionsbyrå. Och sen hade vi revisionen på Vida Timber i Vislanda och även Alvesta träförädling som det hette då på den tiden. Så, och sen tyckte jag liksom det här med revision, alltså jag var ett steg från verkligheten, kan man säga. Så jag ville gärna jobba i ett företag. Och sen blev ju Alvesta träförädling då på lite obestånd. Och så köpte Vida Timber och Arta Timber det tillsammans 1977. Och då skulle man anställa en platschef-ekonom. Och som jag sa tidigare så var jag mera ekonom än platschef den första åren. Så. Och då blev jag anställd. Så kan man säga. Och det finns en historia om det som vi inte ska gå in på nu, men lite grann så att Christer och Göte, som Christers pappa hette, de var lite misstänksamma mot Arta eftersom min far jobbade där. Att ville de ha in mig som någon spion där på något sätt eller så. Men till slut kom, men Tage som han hette, som drev Arta på den tiden, han la sig inte i det faktiskt, utan han sa till Christer och Göte att ni får göra som ni vill, så att säga. Så blev det. Så att då fick jag det jobbet. Så kom jag in. Så att livet är ju fullt av tillfälligheter, kan man ju säga. Så,
men hur kändes det för din pappa att du började på Vida då när han var på Arta?
Nej, men han har ju aldrig, han har aldrig lagt sig i så mycket, så han har skött sitt jobb. Och man kan säga att han har inte varit så spekulativ som kanske jag har varit genom åren och så, var lite mer försiktig och så. Så att han var säkert stolt över det, men inte mer än så, tror jag.
Nej. Men har du varit intresserad av sågverksbranschen, eller bara blev det en tillfällighet?
Ja, jag vill påstå att det bara blev en tillfällighet. Så. Men jag tycker att det är ju en fantastisk bransch. Så, men det är det ju. Men det var nog bara en tillfällighet att det blev så. Men jag kom in i någonting, något riktigt då, så att säga, va? Liksom som man kunde ta på. Man såg fakturorna som gick ut varje dag och så vidare. Och man såg kostnaderna varje dag. Va? Då kom jag liksom närmare ett riktigt företag när jag jobbade på revisionsbyrån. Så kan man säga.
För sen blev du kvar.
Ja.
Mm. Och här sitter vi nu.
Ja.
Ja. Men nu hoppar vi jättelångt fram i tiden. För stormen Gudrun var ju ändå en väldigt stor sak för hela Skogssverige och för framförallt oss och Vida. Hur var det att jobba under den tiden?
Nej, men det var ju som det har varit hela tiden, kan man säga. Kanske bortsett från nu de allra sista åren så var det ju hårt arbete. Man arbetade hela tiden liksom, så. Det fanns ju huvudet hela tiden. Och vi insåg ju ganska tidigt att nu, så när det här är upparbetat, det här stormvirket, när det är upparbetat, så kommer det bli en brist på timmer. Så vi bestämde oss ju tidigt för att vi måste lagra så mycket som möjligt under vatten och på olika sätt och på terminaler och sådär. Så det bestämde vi oss tidigt för, och trodde väl först att vi skulle vara typ i grushål eller hårdjord och ytor och så, va? Men det visade sig att det skulle vi inte, utan vi hade de här lagren på, jag tror vi hade 17 lager på olika platser där Byholma var den klart största. Men vi lagrade ju mycket på nära vatten och nära där det fanns stor effekt på el, kan man säga. Det var liksom så, mycket på åkrar och nära vatten helt enkelt. Så att det var ju en tuff tid, och sen kan man väl säga att vi lagrade ju timret lite längre än vad vi trodde från början, så att säga. Jag tror att vi hade det längsta timret i 6-7 år, och vi trodde kanske att det kunde vara i 3-4 från början. Och sen växte det här, va? Fick ju bankens förtroende att låna mycket pengar, och det där växte efterhand, så att säga, va? Så att de största timmeraffärerna gjorde vi under Gudrun. Jag tror att vi gjorde något avtal på 1 miljon kubikmeter eller sånt där, något enskilt avtal. Så att det var en spännande tid.
Det var spännande. Mycket jobb, men ändå spännande. Men du har ju som sagt alltid varit en affärsman. Och du har tidigare sagt att Vida Paper, alltså Lessebo Bruk, var kanske Vidas sämsta affär. Men vilken har varit din bästa affär?
Jag vet inte om man kan välja någon enskild affär. Så bara, alltså, jag kan inte säga att något förvärv har varit jättedåligt, va? men det har varit ett antal förvärv som varit ganska bra, men jag kan inte. Alvesta var naturligtvis bra när Vida köpte det, men det var inte jag inblandad i. Och sen när vi senare köpte Ursultsågen, Vida Ursult, som det är Nike, som det hette på den tiden, har naturligtvis varit väldigt bra genom åren. Borgsten har varit bra genom åren, Hästra har haft sin funktion genom åren och så vidare. Så Nössemark var ett av de sista nu, har ju varit en fantastisk resa liksom att bygga upp någonting nästan från början och lite långt ifrån oss och så vidare. Så jag kan inte säga att någon enskild affär har varit min bästa, så, utan det har varit rätt många som har varit rätt bra.
Du brukar ju säga att 1 + 1 ska bli 3. Mm. Vad betyder det?
Ja, det betyder ju att man måste ha en idé. När vi gjort de här förvärven genom åren, så måste man ha en idé om att då sågar vi bara fura eller gran där, eller bara klint där, och så flyttar vi de råvaran där, och där har vi mycket skogsägare i det området, och där är lite klenare timmer i det området eller så, va. Och då blir ju kanske 1 + 1 mer än 2, eller förhoppningsvis 3 eller 4, men lite så. Och att man har en idé liksom att, för det är ju så att skogen i södra Sverige, den ser ut på ett visst sätt, 70% gran och 30% fura, och det blir alltid ett klent virke ur varje träd. Så, och det bygger man liksom, som genom åren kan man säga att har vi byggt utifrån råvaran och utifrån en marknad som finns där borta. Jag brukar också säga att skogen i södra Sverige är seg som en smålänning ungefär. Och det beror på att det är väldigt bra att använda som konstruktionsvirke, som byggvirke och i konstruktion, så att säga. Så därifrån har vi byggt våra investeringar i sågverken. Från råvaran byggt våra investeringar i sågverken, specialiserat sågverken väldigt hårt, varje sågverk. Och sen har vi samtidigt sett att det finns en marknad för dessa produkter. Men, ja, vi kanske först har tittat på marknaden och sen byggt sågverken utifrån den råvaran som finns runt oss. Lite så.
Men du har ju varit involverad i mycket olika sorts affärer, både de här förvärven som du pratar om nu, men också du pratade om att du hade köpt mycket skog under Gudrun till exempel, men också sålt över hela världen. Vilka är de roligaste affärerna att göra?
Ja, jag var ju inblandad i, fram till 2005 kan man väl säga, så var jag ju väldigt inblandad i trävaruaffärerna kan man säga. Och man kan, nej, roligaste vet jag inte precis kanske, men att när Japan kom 92-93, när vi hade 500% ränta en dag i november 92, och sen blev ju svenskt virke väldigt billigt kan man säga, eftersom vi fick en billig krona. Och då kom ju de första japanerna till Sverige. Vi hade fullt med japaner runt omkring oss under 93 och sen 94. Det kanske var det speciella liksom att just att Japan öppnade upp sig och hela Asien öppnade upp sig. Och det fanns ju inte i vår tanke 6 månader innan att vi skulle sälja virke till Japan. Det fanns inte i huvudet, utan det var de traditionella marknaderna i Europa. Och då började vi också sälja till USA 93. Så det kanske var lite speciellt. Så.
Vi får ju ofta höra om de besluten som har tagits och affärer som har blivit av. Men vilka beslut har du inte tagit som du känner att du ångrar idag?
Ja, men om vi nu pratar om förvärv och så, va, så kan jag inte säga att vi kan inte säga att det är något förvärv vi har missat och som vi ångrar och så vidare. Så, utan jag kan faktiskt inte komma på någonting. Alltså mindre beslut. Jag har tagit dåliga beslut, privata beslut. Jag har tagit dåliga, köpt fel aktier på börsen och så. Men inga direkt stora beslut har blivit fel, eller jag ångrar något beslut eller så.
Och inget, att en affär gick dig förbi för att ni inte vågade?
Ja, och det är säkert att, alltså, träaffär har säkert gått för mig förbi många gånger. Va? Men ingen specifik och ingen stor, riktigt stor grej som jag kan minnas. Så, va?
Skönt.
Ja, 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 men jag har säkert missat många affärer. Så.
Men du har ju 50 år knappt i ryggen på Vida. Har du behövt ligga sömnlös många gånger? Har du oroat dig?
Ja, klart att man har oroat sig. Oj.
Vad har du oroat dig för då?
Nej, det vet jag inte. Men precis, men alltså 2012 var ju... 2012 är ju mitt enda förlustår under de här knappt 50 åren, så att säga. Och 2012 var ett jävligt tufft år, alltså lönsamhetsmässigt. Och det var det ju i hela trakten. Och Lessebo var ju naturligtvis många sömnlösa nätter för Lessebo och så vidare. Så det är klart att jag legat sömnlös många nätter och vaknade vid 4 på morgonen. Och problemen är ju rätt stora vid 4-5 på morgonen. Så det är ju lite mindre när man stiger upp sen vid 6:30 eller man nu stiger upp. Va? Så.
Absolut, så det kan vi nog relatera till alla.
Ja, det tror jag.
Mm. Men du, hur har det varit då? För nu säger du att du är en bonnapojk som är uppvuxen på landet. Och så har du ju, det har gått väldigt, väldigt bra för dig. Hur har det varit att vara i samhället med på landet helt enkelt?
Nej, men eftersom jag har jobbat så mycket kan man säga. För jag har faktiskt jobbat mycket. Som jag sa, jag var idrottsintresserad när jag var 15, 20, 25 år. Va? Och sen så slutade idrottsintresse beroende på att jobbet tog över så mycket. Jag jobbade alltid nästan kan man säga. Och man kan säga under den här resan, om jag nu kallar det för det, va, så har jag ju aldrig funderat så mycket på min roll i samhället eller att Vida har blivit så stort. Jag har liksom inte haft tid att fundera på det. Det har bara blivit så.
Inte upplevt avundsjuka eller missundsamhet?
Säkert, men inte som har sagts till mig eller så. Nej, inte, nej.
Det är jag väldigt glad för.
Ja, kan
kul
säga.
Att höra.
Ja, kan säga att jag upplever inte, kanske jag är naiv på något sätt, va, men jag upplever inte det. Absolut inte. Nej.
Kul. Men du, tillbaka lite till Vida. Du har ju varit med också och skapat kulturen som kännetecknar Vida. Vilken kultur skulle du säga att bolaget har?
Nej, men ja, vilket kultur. Men om man nu pratar om kultur så kan man säga att när jag kom till Alvesta, och Alvesta var nedläggningshotat och sådär 1977, va, och det sades upp ganska många människor i samband med det, och men de som blev kvar blev faktiskt kulturbärare, vill jag påstå. Kanske tillsammans lite med mig och så, va, men det skapades i det en väldigt, väldigt bra kultur så att säga, med att man var rädd om bolaget. Vi jobbade väldigt nära dåvarande facket och så vidare. Vi var kompisar nästan, va? Och sådär, va? Och det skapades ett stort engagemang, och Alvesta var lite lillebror till Visslanda sågen då, va? Och man gav sig tusan på att kunde man inte vara var bättre på det ena så kunde man i alla fall vara bättre på lönsamheten. Och det var man och nästan varit sedan det vill jag påstå. Så att jag påstår att vår kultur skapades den gången genom ett stort engagemang framförallt. Man var rädd om sitt bolag, man var inte avundsjuk på sitt bolag och inte avundsjuk på ägare eller så, utan det skapades ett stort engagemang.
En vi-känsla.
Ja, en vi-känsla.
Vad har du haft för personalsyn?
Nej, men jag brukar väl säga att personalen är ju vår viktigaste resurs. Utan en engagerad personal och en personal som vill framåt och så vidare, så är vi helt kass, faktiskt. Det tycker jag. Så det hjälper inte med vilka maskiner vi köper eller investerar eller så, utan om vi inte har rätt personal hos oss som vill någonting.
Mm. Och vi växer ju alla som människor och utvecklas. Så jag tänker, hur är du som ledare idag jämförelse med hur du var för 20 år sedan? Vad har du lärt dig?
Som de flesta andra så har jag blivit mjukare. Så det var lätt. Och det har jag väl lärt mig, vet jag inte, om det kommer kanske med åldern. Så, men jag har blivit mjukare och tar lite mer tid och så. Och jag kunde ju förr i tiden stå innanför kontorsdörren och titta på klockan om någon kom 7:55 och liksom visa med hela kroppen att jag tyckte om att hon eller han kom 7:55 istället för 7:55. Och så det har väl lärt mig att så kanske inte man ska hantera ledarskap idag. Så, och sen kanske jag har lärt mig att kultur är oerhört viktigt i ett bolag. För att jobba bort dålig kultur, det är jättesvårt faktiskt. Va? Och det kan man säga att det har nog fällt avgörande för att gå in och förvärva ett bolag eller inte förvärva ett bolag. Så har det fällt ganska stort avgörande att man går igenom ett sågverk eller en produktionsanläggning, ett hyvleri eller vad som helst. Va? Och så ser man att de här människorna är ju fasen inte engagerade. De vill ju ingenting. Jag ställde några frågor. Han visste ju inte det. Va? Så att säga. Så, bra kultur är, tycker jag. Det har blivit viktigare och viktigare för mig genom åren. Så kan man nog säga. Om det är bra kultur i ett bolag.
Och om vi då på Vida skulle, låt säga att vi anställer en ganska grön, ung ledare. Vilka tips skulle du skicka med den personen?
Jag vet inte, men jag kanske skulle, nu är jag inte koncernchef eller vd eller något sånt där längre, va? Men jag kanske skulle sätta mig med killen, med personen i fråga, damen eller killen, eller, och berätta lite. Skulle nog ta mig tid att göra och så, va? Så att han förstod att jag är en ganska vanlig människa och någon som bland alla er andra. Det kanske skulle börja med att göra. Mm. För att få till det på ett bra sätt och känna, så han känner sig välkommen helt enkelt. Det första intrycket man kommer in på ett kontor eller på ett företag är ju superviktigt.
Verkligen, det är svårt att ändra på sen. Du, jag upplever ändå att du har haft ganska gott självförtroende. Du har vågat ta risker, du har vågat satsa, du har velat någonting. Stämmer det eller har du gott självförtroende?
Nej, jag vet inte, när jag växte upp och säkert i ganska många år så var jag en rätt blyg person egentligen. Jag tar ju inte för mig så där mycket i offentliga sammanhang och kanske inte gillar riktigt att vara så offentlig. Sen har jag säkert byggt upp det självförtroende med genom åren och så, men jag har ju haft ett behov av att visa att jag kan, och inte minst jag kan fortfarande tänka på när jag gör saker och ting idag, någon investering eller investeringar och sådär, kan jag fortfarande tänka på vad min far skulle säga om han visste om det. När man var ur livet i 6-7 år, va? Men jag kan fortfarande tänka på det och tänkte jättemycket på det förr i tiden. Men jag berättade aldrig för honom när vi skulle göra någonting eller göra något förvärv. För då skulle han varit försiktig och sagt att det tycker jag inte ni ska göra. Eller så hade han förmodligen sagt. Ja. Så det hade inte blivit någonting. Så att, men det kan jag fortfarande tänka. Men jag hade nog haft ett behov, ett bekräftelsebehov kan man säga genom åren. Va? Så, och lite tävlingsinstinkt så att nu omsatte vi så mycket förra månaden, nu måste vi försöka slå det nästa månad eller framförallt slå på sista rad lönsamheten. Så har jag nog varit tävlingsmänniska. Och sen är jag nog lite spekulativ, alltså lite åt det jävla hållet. Och sen är jag inte så smart, brukar jag säga. Så jag tänker sällan på vad det här, när man gör ett förvärv så är det ju jättemycket jobb efteråt. Så, och det tänker jag nog inte på. Jag tänker nog bara att det är kul att göra det här förvärvet. Nu gör vi det, va? Och så blir vi lite större och kanske lite bättre lönsamhetsmässigt. Och så får vi till de här sakerna som jag berättade om innan med råvara hit och dit. Och då kör vi inte så långa transporter och vi får till det. Va? Sen allt jobb som är efter sen, det har jag nog inte tänkt på så mycket just då. Så att... Ja, man får inte vara för smart, man får inte vara för analytisk. Man måste vara lite analytisk, men inte för analytisk. Så.
Våga, ta chanserna.
Ja, våga och ta chanserna. Och det har jag nog gjort. Mm. Jag har nog varit lite gamble så kanske. Och är fortfarande.
Mm. Och du fyller 70 i år. Och det är ju ingen hemlighet att du har råd att pensionera dig om du vill. Så vad är det som driver dig?
För det första måste jag ha någonting att göra ju.
Ja, det är det handlar om.
Och sen... Sen måste jag kanske, och sen tycker jag det är kul med affärer. Jag tycker det är jättekul med affärer och investeringar och så, va? Och så. Och, ja, tycker att det är kul med affärer.
Håller vidare dig ung?
Ja, det tror jag. Eftersom jag blev 70, det är en förskräcklig siffra att ta i sin mun. Så, va? Men jag lever på att folk säger att nuvarande 70-åringar är som dåtidens 50-åringar.
Ja, men absolut. Och du är bara 69 ju.
Ja, ett tag till.
Ja. Mm. Men det är sysselsättningen då, affärerna?
Ja, det tror jag. Alltså, jag behöver något att göra nästan hela tiden. Så. Mm.
Du har gått och blivit skogsägare på äldre dag. När var det du skaffade din första fastighet?
Det var ju 2010.
Varför tog det så lång tid att bli skogsägare?
Delvis därför att vi var ju tre ägare i ganska många år, mellan 89 till 2004 då Bengt Arvidsson lämnade och sen till 2010 då vi var mer eller mindre två. Och det var nog för att det var svårt att prissätta timret. Skulle ju vilja ha lite bättre betalt för mitt timmer än alla andra skogsägare, men samtidigt blev det ju inte riktigt rätt mot de andra aktieägarna då, va? Så att det kan ha varit en orsak till det. Och sen kan man säga att Christer var ju aldrig, som Christer som jag har sett upp till i väldigt många år, han var ju aldrig för att äga skog och då gjorde jag väl kanske lite likadant som honom. Så tror jag det.
Och hur tycker du att det är att vara skogsägare?
Ja, det är fantastiskt att vara skogsägare. Ja. Det är fantastiskt att kunna köra på sina egna skogsvägar och se och planera avverkningar och gallringar och röjningar och så vidare. Jag tycker det är fantastiskt för skogsägare, måste jag säga.
Vad härligt.
Det är inte, man kan säga att det ger inte så bra direktavkastning. Skog ger inte så bra direktavkastning, men det är ju det är ju värdestigande över tid, kan man säga. Det är min uppfattning om skog.
Mm. Och vad har du fått för insikter kring att vara skogsägare som du önskar att du hade haft tidigare under din karriär?
Ja, men jag tittar ju mycket på bonitet, eller tittar i alla fall på bonitet och så vidare. Och jag tycker ju att man måste se till att avverka när skogen är mogen, när tillväxten eller boniteten slutar eller avtar, så måste man avverka och man tar risker med att ha gammal skog och så vidare. Så vet jag inte vad jag har fått för insikter. Sen tycker jag att man ska sköta sin skog, alltså genom gallra och röja och så fixa till. Och så bygger man ju det. Man bygger ju skog och skogsägarna till nästa generation och generationen därpå, så att säga. Va? Så att sköta sin skog och vårda sin skog och avverka i rätt tid. Det har vi kanske fått en lite mer kännedom och kunskap om.
Så. Mm. Hur mycket jobbar du på Vida idag då?
Jag har aldrig mätt min arbetstid. Jag brukar säga att vid halv fem, klockan blir halv fem och de flesta andra går hem, så börjar min hobby. Men jag gör samma sak. Och så jag har aldrig mätt min arbetstid, va? Och det går lite i vart annat numera, men jag kanske jobbar 25% med vida och så jobbar jag de andra 75%. Hur många timmar det nu är jobbar jag med andra saker. Jag investerar i rätt mycket nya grejer, kan man säga. Så ganska mycket onoterade bolag som så förhoppningsvis ska växa och så småningom. Så det är lite inblandade. Rätt mycket i fastigheter har jag investerat, vilket jag tror på ganska mycket. Det är någonting som står där och finns där och så, va? Kontra ett techbolag och så.
Och du jobbade ideella uppdrag också? Jag tänker på Växjö DFF bland annat.
Ja, jag vet inte om det är det.
Nej, det är det, det är inte. För det, är
bra affär, det är ingen bra affär så här långt. Va? Men det tycker, jag tycker det är jävla kul och, om man kan att kunna hjälpa till. Jag är rätt mycket inblandad i charity också. Där jag lägger en del pengar varje Växjö. Och trygga projektet i Växjö som jag också lägger en del pengar på, så att säga. Jag tycker det är kul att kunna hjälpa till. Och så ser jag ju brister i samhället där vi behöver hjälpa till. Och är det några som ska hjälpa till, så är det sådana som jag som har haft lite tur i livet.
Mm. Och när du kollar tillbaka på din karriär på Vida, den är inte slut. Den kommer ju fortsätta väldigt många år till. Men vad är du mest stolt över så här långt?
Nej, ja, när jag tittar tillbaka så är vi kanske mest stolt. Alltså, en gång i tiden så sågade vi 5000 kubikmeter om året i Alvesta. Inte om dagen och inte i månaden, om året. Och idag sågar vi 11-12 000 kubikmeter om dagen i koncernen. Så jag är kanske mest stolt över hela den resan. Att vi, i mina ögon, helt plötsligt så var vi störst i Sverige på sågade trävaror och byggt upp en fantastisk marknad med alla med våra försäljningsbolag och våra lager ute i världen och så vidare. Och det kan man säga, hela den resan är jag rätt så stolt över. Om jag tänker tillbaka, jag har inte varit så stolt under tiden, för jag har bara jobbat och inte tänkt så mycket på sådana saker. Men när jag ser tillbaka så kan jag tycka att det faktiskt varit en fantastisk resa.
Jag kan hålla med, jag tycker du ska vara stolt. Men du, det låter som att du har jobbat mycket och gör fortfarande. Men har du fått försaka något?
Ja, min familj har säkert fått försaka. Min fru och mina tre barn har jag säkert försakat lite grann. Så att säga, va? Jag minns en gång faktiskt när vi skulle åka till fjällen på vintersemester, för det gjorde vi under rätt många år, en vecka. Och jag på onsdagen eller torsdagen ringde jag till min fru att vi kan inte åka nästa vecka för att förmannen i hyvleriet är sjuk och jag måste ta hans jobb nästa vecka. Så. Och det är klart att
då blev du inte populär.
Nej, men jag blev inte så impopulär heller. För de var så vana vid, fast, men det var kanske lite grann lite mycket, så att säga, den gången. Men sen har jag en jättebra relation. Min son Erik jobbar ju i bolaget som vd för Vida Energi och som vice koncernchef, och min dotter håller på med sina affärer med bostadsutveckling i Stockholm och så att jag är fantastisk, och min yngsta dotter har ett litet handikapp men som går i skolan och så, va? Men jag har en fantastiskt bra relation med mina barn.
Fantastiskt. Och som du sa så jobbar ju din son Erik på Vida. Hur känns det?
Ja, det känns fantastiskt. Jag minns när han bodde ju i Stockholm och läste och jobbade där på en bank under några få år, och så ringde han mig till en kväll, vilket jag inte glömmer, och sa att finns det något jobb på mig, till mig på Vida. För jag är så trött på att vara här i Stockholm, för det finns inga parkeringsplatser och det är långt till att jaga och det är långt till att spela golf de få gånger han spelade golf och så vidare. Så ringde han mig och det var en fantastisk upplevelse att när han gjorde det. Så då började han jobba på försäljningssidan då, vilket jag tyckte att han skulle göra. Så, för jag har ju alltid haft sälj i mig, så att säga. Så, och sen gick han över till Vida Energi.
Mm.
Och, så att det var fantastiskt. Det samtalet.
Roligt. Du, Sande, vår tid har runnit ifrån oss. Tack snälla för ett öppet samtal. Och tack för att du kom.
Tack.
Och du håller ögonen öppna, för det kommer snart ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande världen. Ta hand om dig så länge. Hej då!
Det här är Växande världen, en podd från Vida.